Första majfirande i Paris, det slutade i kravaller då de gula västarna drog ut i protester mot den franska regeringen. Och de gula västarna, de har gjort de franska gatorna oroliga varje lördag sedan november. När landstiger det här medelklassupproret i Finland? Det här diskuteras laget efter 12 idag. Mitt namn är Markus Ekholm. Igår så inleddes regeringsförhandlingarna och här så småningom så lär vi få veta vem som sitter med och regeringsförhandlar riktigt på riktigt. Och nu vänder jag mig allra först till Vera Hellman. Du representerar Samlingspartiets ungdomsförbund. Vad tror du? Tror du att Antti Rinne får ihop den här regeringen?
Ja, det är en väldigt bra fråga för att situationen är ganska olika än till exempel 4 år sedan. Men att nu tror jag att Antti Rinne kommer att få ihop en regering, men att hur den kommer att se ut. Att vi har ju egentligen två liksom tydliga modeller redan nu. Att antingen så är det eller blårött eller sen så blir det det här rött och grönt.
Vad är mer sannolikt?
Ja, Nu vet jag inte riktigt, för att förra veckan så var jag helt säker på att det skulle bli blå-röd, men att nu så är jag inte mer säker. Så det här kommer att bli väldigt intressant.
Vi har Amanda Passanen med från Gröna Unga. Vilken är din tippning?
Jag håller med Vera här att det verkar nog ganska oklart ännu. Att speciellt Antti Rinne har varit jättemystisk med sina uttalanden här under veckoslutet också. Att det är jättesvårt att säga att hur den regeringsbasen kommer att börjas med. Att de här förhandlingarna.
Mm. Sitter de gröna med oavsett om det är det här Centern eller Samlingspartiet som är det följande stora partiet?
Det är svårt att säga, men att nu är det jättemöjligt att vi sitter med där.
Så att er sadel är ganska säker. Vad säger du, Anette Karlsson, FSD, Finlandssvenska socialdemokrater? Är Samlingspartiet med i nästa regering?
Det är svårt att säga i det här skedet ännu när förhandlingarna pågår, men det kan man säga att enligt min uppfattning så har de här förhandlingarna gått bra och man har haft ett gott samarbete och god dialog med alla partierna. Men det är ju programmet som avgör i sista slutet att man hittar de partnerna som vill föra framåt den förändringen som Socialdemokraterna har förespråkat i valet och som väljarna också har valt, som man kunde se i det här valresultatet.
Och det är en förändring då åt vänster som du talar om?
En förändring vart man satsar mera på välfärd, satsar på utbildning, tar hand om människorna och minskar på inkomstklyftorna och på hälsoskillnaderna i det här landet.
Mm. Det här tar ju oss ganska naturligt till dagens huvudämne, det vill säga de gula västarna i Frankrike som har demonstrerat varje lördag sedan november. Och det här orsakerna är ju det att medelklassen i Frankrike har fått nog. Hur stora är motsättningarna i dagens Finland, Vera Hellman?
Ja, jag tror att de har börjat bli större och att människornas liksom syn och tro på den traditionella eller liberala västerländska demokratin har minskat väldigt mycket jämfört med det som det har varit kanske förut. Och jag läste faktiskt en undersökning här ett par dagar sedan som diskuterade lite också gulvästarna. Att det är människor som är födda på 1930 eller 1940-talet, så de tar det liksom för givet att vi har liksom demokrati, medan sen ungdomarna inte tar det för givet. Och att demokrati är inte kanske mer det som de på riktigt tror på, utan det kan vara någonting annat.
Upplever du att demokratin är hotad idag?
Den kan vara, om vi inte gör någonting åt saken. Och det som vi ser i Frankrike, så jag tycker att det är ett tydligt tecken på att det kan hända, att man snart inte tror på demokratin och att den är hotad.
Okej. Amanda Passanen, när har vi motsvarande fenomen här i Finland?
Jag anser nog att om vi inte klarar av att göra sån politik som gynnar alla, och speciellt de som hör till de mindre bemedlade i samhället, så anser jag att det kan finnas en risk. Att nu gäller det för alla politiska partier och alla politiker att se till att vi håller våra löften som vi kommer med till medborgarna, och att vi gör sån politik som är socialt rättvis och skyddar miljön och så vidare. Att vi kan inte mer liksom, det hjälper inte mer med populistiska medel, utan vi måste på riktigt bevisa nu att vi vill ha alla med.
Mm. Är det på det sättet idag att alla är inte med?
Så upplever jag helt tydligt jättemånga människor, om man också ser på samfinländarnas valframgång, så jag tycker att det tyder på att det finns jättemånga människor som anser att de traditionella partierna inte svarar på deras behov.
Annette Karlsson, det har alltid varit medelklassen som har startat precis alla revolutioner. Hur hårt ansatt är medelklassen i dagens Finland?
Nu har det ju varit tuffa tider om man tänker att vi hade 2008 lågkonjunktur tid igen i Finland och det har ju påverkat alla finländare. Men det som man lyssnar när man pratar med folk, så är det ju nog de människorna som har allra minst som har känt sig att man har tagit på förra regeringsperioden allra mest av dem. Och här behövs en förändring, eftersom alltid när inkomstklyftorna ökar och blir större, så då blir också tryggheten och säkerheten i ett land mindre. Och det finns ganska mycket forskningar till och med på det här, att vi måste hitta lösningar så att alla finländare känner sig att de är med i det här samhället och att de är viktiga och att de har möjligheter att utbilda sig, nå sina drömmar, ha ett arbete och försörja sin familj. Och om vi misslyckas med det här, så då har vi ju ett problem här i vårt land, och det är ju det som nordiska välfärdssamhället har velat kämpa emot genom tiderna, så det är liksom en av de här grundpelarna för vårt samhälle att det fungerar.
Vilka är botemedlen nu idag? Hur minskar vi på klyftorna? Vera Hellman?
Ja, jag tror att det här, mina kollegor här har ännu bättre svar, men att en sak är det här att vi kan inkludera alla och att alla har den känslan av att de får vara med och påverka de saker och ting som påverkar deras liv, och att alla har liksom den insikten att det kan bli vad det vill och att allt löser sig. Att fast man under en tid skulle ha det lite sämre kanske, vara arbetslös eller vad som helst, så att allt löser sig och att allting har en lösning. Och att alla har den möjligheten att det kan påverka hur den här lösningen ser ut.
Traditionellt har ju högern varit av den åsikten att var och en är sin egen lyckas med. Men att här upplever du nu att det finns behov av insatser från samhället för att minska på klyftorna?
Ja, alltså jag ser på saken på det sättet att från första början så får man vara liksom sin egen lyckas med. Men att sen om det blir på det sättet att man inte själv lyckas med det, eller att man behöver lite hjälp från samhället, så då ska man hjälpa. Men att från första början så får man själv liksom ta hand om sitt liv och så vidare.
Okej. Amanda Passanen.
Ja, nu jag anser att social jämlikhet är en jätteviktig sak, och vi gröna vill ju införa en basinkomst för helt alla finländare, och det skulle också vara helt bra på europeisk nivå. Och kanske just det att vi står inför jättestora förändringar inom samhället. Arbetslivet förändras, klimatet förändras, och alla de här förändringarna kräver, att de kommer att hända i varje fall. Och vi måste nu med politiken kunna svara på de här liksom problemen som orsakas av de stora förändringarna. Och därför, till exempel när arbetslivet förändras, behöver vi ett socialskydd som svarar på de här problemen och liksom stöder människor. Och sen anser jag nog också att vi får inte ge rum åt höga populismen. Att det som har varit ett problem i många länder, också i Finland, att flera stora partier går sig med och flörtar med de här höga populisterna. Eftersom att de är så rädda för den, så går de med i den här retoriken, och då förstärker den här känslan av att de har rätt, de här höga populisterna, att alla problem som orsakas här i samhället kommer från till exempel invandrare eller andra så här främlingsfientliga tankar.
Har vi problem med invandringen?
Men jag anser nog inte att vi har några jättestora problem. Vi tar ju ganska lite invandrare för tillfället, och vår integration är helt på okej nivå. Men förstås finns det jättestora problem i hur vi behandlar asylsökandes till exempel rättsskydd. Och det som under tidigare regeringsperioden har man också försvarat, till exempel familjeåterföreningen och så vidare. Att det finns mycket problem i de här mänskliga rättighetsaspekterna.
Men inte med invandringen som sådan?
Jag anser att det finns några jättestora problem.
Okej. Det som den franska regeringen bland annat har fått på pelsen för är de här åtgärderna mot klimatförändringen. Hur är det med kostnaderna för klimatanpassningen? Fördelas den jämlikt? Vad säger du, Annette Karlsson?
No, för tillfället så har vi egentligen gjort ganska lite åtgärder, och nu har, skulle jag säga, största delen av partierna och i riksdagen också var största delen med på förra perioden och hitta lösningar tillsammans som vi ska föra vidare. Men alltså, det är ju någonting som vi måste se till att sker, att alla ska behandlas lika här, och det ska inte vara så att en människa som bor på landsbygden är den som får betala största andelen i den här kämpningen av klimatförändringen. Och där tror jag att vi har ganska mycket att göra ännu, för det är ju de här konkreta frågorna som är det viktigaste. Det är lätt att säga att vi vill ha ett klimatvänligt samhälle, men sen är det svårare att hitta de här konkreta lösningarna. Och då måste man hitta på ett sånt sätt att man håller den här balansen. Och där tycker jag att en viktig synpunkt är att vi kan också få nya arbetsplatser och nya möjligheter i Finland om vi är föregångare i den här klimatförändringen. Eftersom vi har ju alltid haft en hög kunskapsnivå, och där är det då satsningarna på utbildningen. Men samtidigt, om vi hittar energismarta lösningar och om vi hittar andra innovativa sätt att motarbeta klimatförändringen, så har vi också en produkt som vi kan sälja till andra och på det sättet få till arbetsplatser få till inkomster till vårt land. Och man ska också se det här som en möjlighet och en satsning på framtiden.
Om vi tittar på de gula västarna, vad kan vi lära oss av de här protesterna i Frankrike just nu? Amanda?
Jag anser att gula västernas uppror handlar allra mest om sociala problem, och det som Macron gjorde jättefel i att han samtidigt kom med skattelättnader för de allra rikaste i samhället och sen införde högre miljöskatter. Att ambitiös miljöpolitik och social rättvisa måste alltid gå hand i hand. Det är liksom en av de här Green New Deal-principerna, att vi tar alltid hand om de mindre bemedlade samtidigt som vi tar hand om miljön.
Varför de här bränsleskatterna så oerhört emotionellt laddade? Vera?
Ja, jag tror att det har att göra ganska mycket med det här att om man tänker sig de människor som kör bilar, så det är ju oftast de som är bättre bemedlade som har råd med såna bilar som inte kanske har så stora utsläpp. Och till exempel i Finland, om vi ser på situationen, så är det ju oftast så att då när man har en bil med mindre utsläpp så är det billigare att skaffa sig den. Men den kostar, eller att då när man använder sig av den så är det ju billigare. Och det är ju den riktningen som vi kanske också hoppas på vad gäller miljöfrågor. Men att sen när vi diskuterar den här sociala rättvisan så kan det bli svårt för att de som är mindre bemedlade inte har råd att liksom skaffa sig de här med bilar med mindre utsläpp.
Rika människor har miljövänliga bilar. Något lite fattigare människor bor ibland ute på landsbygden och har inte råd att skaffa sig de här miljövänliga bilarna. Är det på ett sätt, Anette Karlsson?
Ja, alltså, det är just precis på det sättet att vi tänker oss en pensionär som har en liten stuga någonstans ute på landsbygden vart man har bott många år, man har en liten pension, så då man klarar inte sig utan den här bilen. Och när vi tänker igen på äldrevården och den situationen som vi har i landet, att man pratar om att man borde klara sig längre hemma och stödja det här att vara hemma, men man kan inte bo på landsbygden då i sin lilla stuga, speciellt om man är äldre person som har svårt att röra sig, kanske inte kan gå 3 kilometer till bussen eller så man behöver den där bilen för att komma till läkaren, komma till butiken, komma till apoteket, eftersom de här tjänsterna försvinner också från landsbygden och finns inte där nära. Och med en liten pension så är det nästan omöjligt att köpa en ny och bättre och miljövänligare bil. Och här måste vi hitta de här lösningarna, att hur vi kan minska den här fattigdomen som finns allmänt i Finland, och sen därtill då lyckas med att få såna stödmekanismer, till exempel att en sån här person som inte har så stor pension eller stor lön är arbetslös, bor på landsbygden och inte har möjlighet att köpa den där miljövänliga bilen, så att den möjligheten ska finnas. För att alla kan inte sätta ut en 20 000 euro på att få en sån här bil, och då måste man hitta såna lösningar som ger den där möjligheten för en mindre peng.
Vem är det som är fattig då?
Nu är det ju så att pensionärsfattigdomen är ett jättestort problem i det här landet. Det har gjorts forskningar på att en kvinna i 75-årsåldern som bor ensam är den fattigaste personen som finns i det här landet. Man har en liten pension, och i den där åldern när det kommer mera sjukdomar så då kommer det också mera utgifter och liknande. Men sen är också barnfamiljfattigdom, det är helt verklighet i vårt land. Barn är rädda att gå tillbaka till daghem efter julledighet eller sommarsemester, eftersom man vet inte vad man ska säga att när man har varit bara hemma och lekt på bakgården och vännerna har åkat till Kanarieöarna och fått i julklappar den nyaste leksakerna och i egen familjen finns det inte den här möjligheten att man får just de glädjer som man behöver. Och barn känner ju det här utanförskapet och barn känner av det. Och här är det också viktigt att i skolsystemet och i dagvården att vi tar i beaktande att familjerna är olika och att man stöder alla barn och känner sig välkomna när de kommer tillbaka. Och här har vi nog ännu arbetet att göra, men samtidigt behövs det också åtgärder för att minska barnfattigdom.
Mm. Enligt THL, Institutet för hälsa och välfärd, så är antalet fattiga barn i dagens Finland uppe i 150 000 barn. Och det här är på samma nivå som för 12 år sedan, då vi hade det här senaste toppåret. Vad är botemedlet mot barnfattigdomen? Vera Hellman?
Ja, en sak som vi till exempel inom Samlingspartiet har diskuterat är det här att vi möjliggör saker och ting. Att fast familjen inte skulle vara bra bemedlad så skulle vi kunna möjliggöra till exempel hobbyer för varje barn. Så det tycker jag att det är väldigt viktigt, för att vi vet ju att då när ett barn har en hobby där man träffar andra barn och där man får göra det som man gillar, så det är ju väldigt bra förebyggande åtgärder också inför liksom det kommande livet, och att man att det korrelerar ganska mycket med till exempel utslag av ungdomar och så vidare. Så det här med hobbyer, så det är en sak som är väldigt viktig, och där så kan man ju känna sig som en del av en grupp, vilket är väldigt viktigt för varje barn.
Vad säger du, Amanda Passanen?
No, vi anser också inom Grön att det är jätteviktigt att vi satsar på gratis utbildning och speciellt också gratis småbarnsfostran, och så att alla barn har möjlighet att få bra småbarnsfostran och vara där med andra barn och utvecklas i samma takt som alla andra. Det att alla får den där samma liksom utgångsnivån redan i ett tidigt skede är helt jätteviktigt, och att utbildningen är gratis också ända in till andra stadier, så att alla får den där utbildningen och sen kan börja bygga sina liv och få någon bra arbetsplats efter det. Att för tillfället så klarar man ju sig inte mer med bara grundutbildningen, utan behöver en andra stadies utbildning, och det här är jätteviktigt att vi får det för alla.
Det här är Slaget efter 12, och vi diskuterar idag när de gula västarna landstiger i Finland. I dagens debatt deltar Amanda Passanen, Gröna Unga, Anette Karlsson, Finlandssvenska socialdemokrater, och Vera Hellman, Samlingspartiets ungdomsförbund. Det är spännande det här, Anette Karlsson, att nu har vi då från höger till vänster unga politiker som säger att det behövs sociala satsningar i Finland idag. Det vill säga att den här liksom oron går genom precis hela partifältet.
Ja, och jag tycker att det är egentligen en bra sak att om alla vaknar till det och ser att vi behöver sådana lösningar som ger möjligheter åt människor och får människor att må bättre. Det har inte kanske alltid alla partier varit så, men jag hoppas att nu börjar alla vakna till det. Men jag skulle vilja ta på det här ännu vad heter det med hobbyverksamhet och hur vi kan motarbeta barnfattigdom. Så Islands modellen har varit en sån här jätteintressant modell som Socialdemokraterna har också lyft fram i sin alternativa budget på förra regeringsperioden. Och där är det just den här hobbygarantin, men samtidigt också att ordna om skoldagen så att den blir en helhet på ett sånt sätt att barn inte behöver vara ensamma efter skoldagen och att familjerna sen har mera tid att vara tillsammans. Så jag tror att sån här lösning av att man stöder familjer och stöder också det här föräldraskapet kan vara liksom en möjlighet att stöda familjer att må bättre och få barnen att få en bättre start i livet. Sen är det här viktigt med att satsa på småbarnspedagogiken och utbildningen, och här är den här förlängningen av läroplikten. Att nu är det ju så att i dagens samhälle när man inte klarar sig mera med bara grundskolan, så måste vi se till att alla, inte bara några kommer vidare. Och det betyder att vi måste förlänga läroplikten för att se till att alla unga får samma start i livet som det behöver.
Mm. Det här med hobbygaranti, det lät ju precis som det ska komma ur Samlingspartiets mun.
Ja, precis. Tack för det här. Tack för det. Och vi har ju diskuterat också i Helsingfors det här att hur vi kunde kombinera skoldagen med sen hobbyverksamheten. Att ifall vi skulle kunna öppna skolornas dörrar också efter skolan. Att man skulle kunna ordna hobbyverksamhet och vi får se hur det blir. Men att det har vi diskuterat redan och jag hoppas på att det kommer att bli väldigt bra. Att man kan ju ha idrottsklubbar, sen kan man ha musikklubbar och allt däremellan. Så att vi skulle kunna bjuda på den här möjligheten oberoende av liksom, sociala eller socioekonomiska bakgrunden för varje barn, för att det är väldigt viktigt. Mm. Väldigt viktigt, och det är ju också en stor påverkan på barnets orkande att man har någonting annat också än bara skolarbete i livet. Men sen när vi kom upp med det här att vi ska förlänga läroplikten, så det är jag inte alls ens om, men att det är kanske en annan diskussion som
men,
vi kan föra vidare.
Låt oss fortsätta fundera på det här med att med en hobbygaranti. Det vill säga att samhället tar hand om det är barn och unga från morgon till kväll. Det liksom tyder ju på någon slags hjälplöshet här ute i samhället.
I Island så har man lyckats just med det att samhället betalar till varje barn årligen en stödsumma på cirka 400 euro. Och på det sättet har man kunnat garantera att alla barn får en hobby. För att det är ju nog också verklighet i Finland att sådana familjer vart det finns mera pengar och man klarar sig bättre ekonomiskt, så de har bättre möjligheter att ge det här hobbyn åt sina barn. Man kan dansa ballett och ha ishockey och allt möjligt sånt som kostar ganska mycket. Men sen en ensamförsörjare, mamma med en liten lön, så har inte möjligheter att betala samma hobbyverksamhet åt sina barn. Och på det sättet blir barnen också ojämlika till varandra beroende på sin familjebakgrund, att vilka hobbyn har man möjlighet till, och där har man lyckats i Island med den här modellen, och jag hoppas att man skulle få en sån här pilot på nästa regeringsperiod i Finland, var man prövar den finländska islandsmodellen och hittar lösningar.
Mm. Amanda Passanen, det låter liksom som det ska finnas en desperation här genom hela partifältet. Är det på det sättet?
Det behövs nog absolut sociala investeringar, och det som jag nu hoppas när vi kommer snart att forma en ny regering, att när vi står inför att förnya vårt hela socialskyddssystem, att vi gör det på ett bra sätt och att vi går mot en mer villkorslös socialskydd, det vill säga mot basinkomsthållet, och att vi lyfter på de här allra vad heter det, lägsta nivåerna av socialskyddet. För det är helt otroligt viktigt om vi vill på riktigt hålla alla med i samhället för tillfället. Och det att vi liksom har ett socialskyddssystem för tillfället som är helt jättebyråkratiskt fragmenterat och som tvingar människor att komma med en massa byråkratiska bevis på att de är aktiva och gör någonting. Så det fungerar inte, och det tar också en massa onödiga resurser från de här människorna som är mindre bemedlade och också liksom helt byråkratiskt sett för de som arbetar för det.
Ja, Anette Karlsson, basinkomst, är det bra?
Ja, jag stöder personligen inte basinkomst, utan jag tycker att vi ska förnya socialskyddssystemet på en sån basis att de som behöver stöd så ska få det, men att det ska alltid finnas en orsak för det här stödet. Men där håller jag med om att vi måste minska på byråkratin och på det sättet göra det här systemet enklare, för att nu när man är till och med högt utbildad så kan det vara svårt att fylla i vissa av de här blanketterna, och då är det ju ett stort fel, och man hör allt för ofta hur folk har hamnat att kämpa med att få sina stöd som de behöver. Så vi måste minska på byråkratin och göra det enklare, men jag tycker ändå att det stödet ska vara sånt att man får det när man har en orsak och ett behov.
Amanda Passanen.
Det står ju också i vår grundlag att vi måste ge socialt stöd till de som behöver det, och sen måste vi komma ihåg att alla människor inte kanske är kapabla att jobba helt eller att jobba överhuvudtaget. Och som vi såg i de här, vad heter det, i det här experimentet med basinkomst, så bevisade att det åtminstone inte ökar på någon sorts passivitet hos de här människorna som fick basinkomst, men det förbättrar på deras levnadsstandard. Och det som jag hoppas att nästa regeringen skulle verkställa mycket större experiment med basinkomst för mycket större och mer heterogen grupp av människor, för att jag tror på riktigt att basinkomst är det som kommer att lösa många av framtidens problem, allt från arbetsliv till social otrygghet och så vidare.
Mm. Vera Hellman, är basinkomst, är det lösningen på allt här nu?
Nej. nej. Jag ogillar ganska mycket idén om att man får liksom pengar utan att man gör någonting då när man är en människa som är kapabel att arbeta i arbetsförhållanden och att man mår bra och så vidare. Att vi måste ha hänsyn till det här att då ifall man är arbetslös så borde man ändå söka jobb eller delta i någon verksamhet som främjar det här jobbsökande och så vidare. Att man gör någonting, att man har en orsak att vakna på morgnarna. Att om vi diskuterar basinkomst så då skulle jag vilja få någon slags vederlag till det. Att man måste göra någonting för det. Att det är ett faktum att vi måste göra en stor reform vad gäller vårt sociala skyddsnät eller liksom sociala det här, alla bidrag och så vidare. Att vi måste ju ha en reform som tar hänsyn till att arbetslivet har förändrats. Att man jobbar på deltid och studerar eller jobbar på deltid och är företagare och så vidare. Så det måste ta hänsyn till det här att livet har förändrats väldigt mycket. Men att det här med basinkomst, så det ogillar jag ganska mycket.
Jag antar att du får stöd av Anette Karlsson nu.
Jo, jag tycker att det här med flexibilitet, så det är en viktig sak och mindre byråkrati. Och sen skulle jag säga att arbetslösa skulle behöva få mera stödtjänster. Att jag skulle avveckla den här orättvisa aktiveringsmodellen som har visat sig att vara till och med oeffektiv och på många sätt negativ. Och satsa mera på stödåtgärder, och man får ju inte lämna någon människa utan något stöd så att man faller på tomt. Att på det sättet behöver vi ett starkt nätverk, men nu ska grunden ändå vara det att man får ett jobb, att man får en utbildning och kan försörja sig själv och sin familj med det arbete som man har. Men socialskyddet ska vara den här tryggheten som finns där i bakgrunden, och det ska vara mer flexibelt än i dagens läge.
Mm. Om vi tittar på den här politiska kulturen i Finland idag, finns det en nisch för gatuaktivism av fransk modell i Finland? Nickningar från Vera?
Ja, vi har ju sett en del av det här under valrörelsen också, inte alls i samma skala som i det här Frankrike, men att på ett sätt så har vi ju sett en del av den här gatuaktivismen redan.
Det vill säga irritationen stor här i Finland,
ja, precis,
idag.
Ja, precis.
Amanda Passanen?
Vi har ju sett jättestark klimataktivism. Vi har sett hur alla unga har stått upp för klimatet och aktiverat sig och vad heter det, skolstrejka för klimatet även här i Finland och runt om i Europa. Och det är liksom något som inte har hänt tidigare, att hela Europas ungdom står så liksom alla för en enda sak och strejkar och går på gatorna och demonstrerar. Och jag tycker att det bevisar att det något stort håller på att hända, och jag hoppas att vår politik kan svara på de här ungdomarnas oro.
Är det någonting bra eller dåligt som håller på att hända nu?
Nej, jag tycker att det är jättebra att ungdomar aktiverar sig och vill påverka och tror på det, att de kan påverka, att vi kan förändra saker.
Anette Karlsson?
Jo, folk är ju intresserade och också aktiva, och när det kommer till kritan så tror jag nog på att folk går ut i rörelse. Att på förra regeringsperioden fick vi se ganska mycket demonstrationer och stora demonstrationer då, när man kände att den politiken som man har gjort har varit jätteorättvis. Och där skulle jag säga att finländarna har en liksom så här stark känsla om vad som är rättvist och vad som är orättvist, och är klara att gå ut och röra sig och kämpa för den här rättvisan. Och det har vi ju nog fått se, och jag hoppas att nästa regering lyckas att göra ett sånt program som minskar just på inkomstklyftorna och som man kan känna sig att är rättvist, som minskar också det här behovet till någon slags uppror emot regeringen, eftersom demokratin är ju också det att man ska lyssna på alla människor som finns i Finland, och riksdagen ska ju vara Finland i miniatyr. Och då borde politiken också se ut på det sättet och ge den där känslan av rättvisa och att ens röst blir hörd. Och misslyckas man med det så då är det klart att människor blir missnöjda och också börjar göra någonting åt saken för att föra sin talan fram.
Mm. Vera Hellman, den här gatuaktivismen, är den bra eller dålig?
Alltså det finns olika slag av det. Att jag tycker ju att det är väldigt bra att vi har de här klimatstrejkerna som har på riktigt öppna ögonen.
Men om frustrationen tar sig ut på gatorna, är det bra?
Nej. Och sen så kommer vi till den frågan att är det säkert? Eller visst, när vi diskuterar som klimatfrågor, men att till exempel med det här gulvästarna, att vem betalar för det första? Och det är ju farligt på riktigt att man börjar bränna upp bilar och sånt. Så det är ju farligt, och vem betalar för det? Och så vidare. Så jag är väldigt oroad över det här.
Mm. Anette Karlsson?
Ja, så jag tycker att i en demokrati så måste det också i valen finnas olika partier och olika människor uppställda, så att alla människor ska via den vägen hitta en person som kan föra den där talan vidare. Och fattas den möjligheten, så då kommer säkert den här frustrationen ut på ett sånt så kallat fel sätt, vart man söndrar och gör det osäkert för alla andra, och det måste vi ju kämpa emot och se till att de människorna som mår dåligt, känner sig att de blir orättvist behandlade, att vi får stöd och att vi får hjälp och att vi får utbildning och arbete till de här människorna, så att alla ska må bra i det här samhället och hållas
med. Vad är det största enskilda misslyckandet med dagens finländska samhälle?
Det var en stor fråga. Jag skulle säga att vi har misslyckats nog med klimatpolitiken och sen den här åtstramningspolitiken som har förts här under senaste regeringsperioden har varit jätteproblematisk. Men att det som jag skulle ändå vilja tillägga här i den här aktivismdiskussionen, att jag tycker det är jätteviktigt att vi skiljer på fredlig aktivism och aktivism som innehåller våld. Och jag är jätteför allmänt och i gröna är vi ändå ganska så här positivt inställda till all sorts aktivism, eftersom det är jätteviktigt att människor ska kunna uttrycka sina opinioner och också liksom engagera sig, och det att marschera på gatorna och vad heter det, vara aktivist i fredlig bemärkelse är ett sätt. Och jag tycker det är jättebra att människor engagerar sig.
Bra, här sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Vi har diskuterat när de gula västarna landstiger i Finland. I dagens debatt deltog Amanda Pasanen, Gröna Unga, Anette Karlsson, Finlandssvenska socialdemokrater, Vera Hellman, Samlingspartiets ungdomsförbund. Hela det programmet så hittar du på arenan.yle.fi. Mitt namn är Markku Sekon. Tusen tack för att ni varit med och tusen tack för att ni lyssnade.